Så, god morgon till er som lyssnar på internet. Och förresten så var så kul, för att när vi var nu i Finland så hörde vi faktiskt från några personer att de lyssnar. Och säger så här, det här måste vi säga till Annette. Så det är folk i Finland. Om det är någon i Sverige vet jag inte, men jo, det är det. Men i Finland finns det folk som lyssnar på vår hemsida, våra budskap. Så jag tänkte, nu gäller det att skärpa sig. Nej, men, så här, vi ber att du välsignar de här tankarna som vi delar. Vi ber i ditt namn. Amen. Precis som pastor Peter nämnde, hur han hade blivit välsignad av ett eller flera budskap av olika pastorer, så blev jag detsamma. Och det första officiella budskapet på konferensen var pastor Ben som delade. Och jag kan erkänna på en gång här att många av de tankar jag kommer att framföra nu är från det, för jag tyckte det var så otroligt. Därför att han talar flytande hebreiska, och det är så många detaljer som vi aldrig riktigt fattar när vi läser Gamla testamentet. Han bara plockar ut de här russinen liksom hela tiden. Det är så häftigt liksom, att va? Fanns det där liksom? Och det är väldigt kul, och han gjorde lite sådana här namnstudier, tittade på olika personer och det här, och det är varenda liten detalj i Bibeln har ju en mening. Men det är inte alltid vi uppfattar den meningen, därför att ni vet liksom, i ett översättningsskede så här med svenska eller vilket språk det är man har att göra med, så kan det vara svårt att fånga upp de här nyanserna, vad de här orden betyder. För oss är det bara ett namn, men det är mer än ett namn. Namnet betyder också någonting. Så jag skulle vilja tala över den här morgonen Guds nåd, den troendes främsta vapen i den andliga striden. Det var ett långt ämne. Men Guds nåd, den troendes främsta vapen i den andliga striden. Och i Bibeln så läser vi om en man som heter Mefiboset. Tror jag man uttalar honom på svenska, eller uttalar hans namn. Och vem var den här mannen? Jo, han var son till Jonatan. Och vem var Jonatan? Jo, Jonatan var son till kung Saul. Så det var alltså ett barnbarn till kung Saul. Och kung Saul var Israels första kung. Och han var stor och ståtlig. Han var huvudet längre än alla andra män i landet, står det. Han var väldigt, såg väldigt bra ut och liksom perfekt. Honom röstar vi på. Så sa, han ska bli vår kung. Men hans hjärta, han var en troende. Och han började ganska bra, men det dröjde inte länge förrän han började att leva i köttet. Han började liksom att tänka väldigt oberoende av Gud. Och när det sen blev klart för honom att David skulle bli kung, kommer du ihåg vad Gud sa, att jag har förkastat Saul därför att i hans hjärta så gör han allt annat än det jag vill att han ska göra, och jag har utvalt David, en man som är av mitt eget hjärta. När Saul förstod det här, då blev han rosenrasande, och han försökte vid ett flertal tillfällen döda David, som var i tjänst faktiskt i kungens palats. Och han flydde också från honom vid några tillfällen. Och ni kan förmodligen, många av er, den här historien. Men jag ger bara en liten bakgrund, för det kanske är någon eller några här, eller några som lyssnar på internet, som inte kan den här berättelsen. Och i vilket fall så gav Gud riket till David så småningom. Han blev kung. Och vad som då hände var att vad traditionen bjöd vid den här tiden, det var att om någon blev kung, Det första de gjorde det var att mörda alla som hade så att säga en annorlunda åsikt. Idag behöver man inte göra det, man bara använder massmedia för att förkasta och smutskasta dem och så vidare. Men det är en slags mode också, eller hur? Massmedia mördar folk. Det märker vi varje dag liksom, hur de skriver om människor i olika sammanhang. Men i vilket fall, så i alla fall, alla de som hade varit i tjänst hos Saul, alla de som hade, eller var släkt med honom, de fruktade för sitt liv. De tänkte att ja, det blir som i alla andra sammanhang, att han kommer att göra slut på oss. Men det som var så intressant var att David var en man som kände Guds nåd och barmhärtighet. Och det genomsyrar hela Gamla testamentets berättelse om honom, liksom hur han många gånger inte gjorde det som var det normala, det som var förväntat av honom, utan precis som Gud gav honom barmhärtighet, så gav han det till andra människor. Inflytandets lag. Gud var inflytelserik på David, och han i sin tur hade ett inflytande på de som fanns runt honom och på hela nationen Israel. Men i alla fall, Saul hade en son som hette Jonathan. Jonathan och David, de blev väldigt, väldigt goda vänner. Och de slöt ett förbund med varandra, att de skulle stötta varandra hela livet. Och Jonathan dog i strid tillsammans med sin far Saul. Men David i sitt hjärta bevarade det här förbundet. Så även hans avkomma, hans barn, hans släktingar, liksom, han ville ära det här förbundet som han hade slutit med Jonathan. Och han letade efter ett sätt att faktiskt välsigna. Och vi ska läsa här från Andra Samuelsboken 4:4. Nej. Det var inte det. Nu ska vi se här. Det måste vara först. Nej, det är inte här. Var det här? Ja. Ah, just det. 4:4. Läser ju 4:1. Det är konstigt att Jonathan, Sauls son, hade en son som var förlamad i fötterna. Han var 5 år när nyheten om Saul och Jonathan kom från Israel, och hans sköterska tog honom och flydde. Men under hennes skyndsamma flykt föll han och blev halt. Han hette Mefiboset. Och jag tänkte på det här att han föll. Och det här är egentligen en bild av oss, alltså mänskligheten. Vi är fallna individer. Vid ett tillfälle så gjorde människan uppror mot Gud och föll. Och på det sättet så kan vi inte längre, vi halta. Vi kan inte vandra så som vi ska eller så som vi borde göra. Och den här mannen Mefiboset, hans namn betyder, man kan tänka sig att det skulle betyda någonting väldigt negativt. Men det betyder faktiskt att den som blåser bort skam. Den som blåser bort skam. Vi har skam liksom därför att vi är fallna individer. Vi känner oss skyldiga även när vi inte är skyldiga. Liksom, att det är liksom här någonting. Men han som blåser bort skam. Och han bodde på en plats, så vi ska läsa det här, Andra Samuelsboken 9, som hette Lodibar. Och det är i kapitel 9 här, jag läser, det är inte så många versar. Andra Samuelsboken 9. David frågade: finns det ännu inte någon kvar av Sauls hus som jag kan visa godhet mot för Jonathans skull? Jag tycker det är så underbart liksom att Han frågade inte efter, finns det någon som har skött sig och varit lojal och varit snäll och fin? Ungefär som jultomten säger, finns det några snälla barn här? Finns det några snälla barn? Då får de paketer. Men han frågar inte efter någonting sånt. Han säger bara, finns det någon där som jag kan väl finna för Jonatans skull? Och ni vet hur Gud inte frågar efter vårt uppförande. Finns det någon här på jorden som har skött sig och varit fina och snälla? Då ska jag väl signa dem. Nej, finns det någon där, här nere, som är troende? Som jag kan väl signa för min sons skull, Jesus skull? För det han är intresserad av. Och vers 2, nu hade Sauls hus haft en tjänare som heter Siba. Hej, Fabian Bengtsson, vad är det på Siba? Har ni sett den? har ni sett den? Det är inte den Siba. Och honom hämtade man till David. Kungen frågade honom, är du Siba? Jag ska aldrig börja sådana här grejer för att börja skratta hela tiden. Han svarade, jag är din tjänare. Kungen frågade, finns det ingen kvar av Sauls hus mot vilken jag kan visa Guds godhet? Siba svarade kungen, en son till Jonatan finns kvar, en som är förlamad i fötterna. Kungen frågade, var finns han? Han svarade, han är nu i Amilies son Makirs hus. Långa krångliga namn. I Lodibar. Då sände kung David och lät hämta honom från Amilies son Makirs hus i Lodibar. Men Mefiboset, Sauls son, Jonathans son, kom till David, föll ner på hans ansikte och bugade sig. Och David sade, Mefiboset, han svarade, jag är din tjänare. David sade till honom, var inte rädd. För jag vill visa godhet mot dig för din fader Jonathans skull. Och jag vill ge dig tillbaka din farfar Sauls alla jordagods. Och du ska alltid äta vid mitt bord. Då bugade han sig och sade, och det här är helt fantastiskt. Vad är din tjänare att du skulle bry dig om en sådan död hund som jag? Han var ju lam på båda fötterna. Han bodde i Lodibar som var, kan man säga, gettot. Och helt plötsligt så kommer kungens delegation, kungens hästar och vagnar och parkerar framför ditt hus, eller för hans hus. Och säger bara, kom upp i vagnen, följ med till palatset. Jag menar, så ovärdig. Och han visste att hans farfar Saul hade gjort så mycket illa, så mycket ont mot David. Varför skulle han överhuvudtaget bry sig om den här döda hunden? Men han sa, för din fader Jonathans skull så ska jag göra detta. Och det handlade inte om hans förmåga att utföra någonting. Det handlade inte om hans uppförande. Det handlade inte om någonting annat än om ett förbund som han hade slutit med Jonathan. Och det är också därför Gud välsignar oss. Därför att i Psaltaren 89 så finns det ett förbund mellan fadern och sonen. Gud har för evigt slutit ett förbund med sin egen son. Att han ska bli välsignad. Och vi är i honom. Vi är i Kristus. I Kolosserbrevet 3:3. Och därför är vi föremål för hans välsignelse. Även då vi i det naturliga, i vårt fallna stadie, döda hundar. Som inte förmår någonting. Därefter kallade kungen till sig Sauls tjänare Siba och sa det till honom. Allt vad Saul och hela hans hus ägde har jag gett åt din herres son. Du med dina söner och dina tjänare ska bruka jorden åt honom och inbärga skörden för att din herres son ska ha bröd att äta. Men Mefiboset, din herres son, ska alltid äta vid mitt bord. Siba hade 15 söner och 20 tjänare. Och han sa det till kungen, din tjänare ska göra allt som min herre konungen befaller sin tjänare. Och Mefiboset åt vid Davids bord som en av kungens söner. Mefiboset hade en liten son som hette Mika. Och alla som bodde i Sibas hus blev Mefibosets tjänare. Själv bodde Mefiboset i Jerusalem. Ty han åt alltid vid kungens bord och han var halt på båda fötterna. Helt fantastiskt. Och jag tänkte på det här, att han, Mefiboset, var inte kapabel egentligen att stå eller att gå. Vi har ingen förmåga att gå eller vandra med Herren i det naturliga. Vi har ingen förmåga att stå i den andliga striden i det naturliga. Men vad gjorde han? Det står att han böjde sig ner inför konungen. Och hur handikappade vi är, hur oförmögna vi än är, så kan vi alltid böja oss ner. Vi kan alltid vara raklånga, som ni vet i Gamla testamentets tid ibland, liksom att när de böjde sig inför Herren, att de låg liksom raklånga inför Herren. Det kunde han. Och det kan vi. Så jag förmår inte att vandra inför det här. Nej, okej. Okay. Jag förmår inte att stå i den andliga striden. Jag bara sköljs med den här hemska floden liksom, av allt som händer där ute. Men jag kastar mig på mitt ansikte och jag tillber honom. Fantastiskt. Och vi ligger raklånga inför honom och vi tillber. Och jag tänker att det här är verkligen vår situation många gånger. Vi är ofta i så trånga, på så trånga platser och i så svåra situationer att vi vet verkligen inte hur vi ska stå eller gå inför Herren. Och vad kan vi göra? Bara tacka och prisa. Och jag tänker många gånger liksom när man har bönemöten och sånt här och vi liksom att man bara tackar Gud. Man bara prisar honom från början till slut. Därför att liksom, vad annat kan vi göra? Liksom, vad förmår jag? Den här Mefibosjet, han hade ingen som helst. Allt talade emot honom. Han borde ha blivit dödad. Han borde ha blivit uppletad av Davids armé och polis. Och blivit dödad omedelbart. För han var av Sauls hus. Men precis det omvända sker. Tänk, vi lever i en fallen värld. Vi är upproriska av naturen som människor. Och vi bor i slummen i den här världen. Även om vi har denna världens rikedomar. Men liksom vadå? Vi blir sjuka, vi blir dåliga. Liksom, vi har problem med det ena med det andra. Vi är i slummen. Men en dag kommer bara Herren och stannar utanför. Kungens vagn. Och säger kliv upp. Allt är förberett. Palatset väntar. Det bordet är dukat. Kom. Och precis som Jesus säger liksom att när han säger gå ut på gator och torg och bjud in människor. Det är som på engelska highways and byways liksom, det är kul liksom att men både på motorvägarna och de små stigarna, gå ut överallt och bjud in till den här festen. Herrens vagn står alltid redo. Att åka till den plats och hämta upp de döda hundarna för att föra dem till kungens bord. För din fader Jonathans skull. För Jesu Kristi skull. Och han fick ta emot en massa jord och land. Och jag tänkte på att om han inte hade tagit emot, om han inte hade varit lam på båda fötterna, då är det troligt att han hade sagt att okej, men då får du gå och bruka jorden. Du har fått det här landet, det är ditt arv. Men du får gå och bruka jorden. Men därför att han inte kunde bruka jorden, så han nu får följa med till kungens bord. Och jag tänker att det också är som oss, liksom, att vi förmår inte liksom göra det vi ska och borde göra. Gud säger, okej, kom och ät i kungens bord. Och andra Korinthierbrevet 12 så hittar vi Paulus, aposteln, som var så oerhört prövad av svårigheter och verkligen led mycket för hans namns skull. Och han hade en turntag i sin sida. Och han bad, stod det, 3 gånger att ta bort den här turntaggen. Men Gud gjorde inte det. Och så ger han föran svaret, min nåd är dig tillräcklig. Och jag tänkte just liksom att vår Guds nåd är tillräcklig. Det var inte det att David hade eller sa till dem, okej, nu är du helad liksom, nu. Det var inte det, fokus var inte på det. Fokus var inte på hans svaghet eller handikapp. Fokus var på att det finns ett förbund som har slutits mellan din far och kungen. Och det är baserat på det förbundet som jag nu kommer till dig för att hämta dig. Och för att du ska kunna äta vid kungens bord. Och det var samma sak. Gud sa, jag kommer inte att ta bort det här från dig, Paulus. Men jag ska ge dig nåd för situationen. Och vi tänker alltid så liksom, Gud, bara om omständigheterna förändrades, som bara den här personen försvann ur mitt liv, bara det blev så här och så här, då skulle det vara okej. Men ibland tar inte Gud bort de här grejerna, och vi säger, varför? Vi vet inte varför, men en sak vet vi, min nåd är dig tillräcklig. Det är någonting som gör att Gud har valt att låta det här finnas kvar i våra liv. Men lyssna nu vad som hände efter att Mefiboset hade fått ta emot den här underbara nåden, hade fått komma till kungens palats och äta vid hans bord. I kapitel 16 av andra Samuelsboken, de fyra första verserna, står det att när David hade gått ett stycke från bergstoppen, kom Ziba, Mefibosets tjänare, emot honom med ett par packåsnor som bar 200 bröd, 100 russinkakor, 100 fruktkakor och en lägel vin. Undrar hur benen på de åsnorna såg ut så. Åsnorna. Kungen frågade honom, varför har du med dig detta? Ziba svarade, åsnorna ska kungens husfolk ha att rida på, brödet och fruktkakorna ska tjänarna ha att äta, och vinet ska de som blir utmattade i öknen har att dricka. Kungen sade, men var är din herres son? Ziba svarade kungen, han är kvar i Jerusalem, för han tänkte, idag ska Israels hus ge mig tillbaka min fars rike. Då sade kungen till Ziba, allt vad Mefiboset äger ska vara ditt. Men Ziba svarade, jag bugar mig till jorden, låt mig finna nåd inför dina ögon, min herre konungen. Vad var det som hände? Jo, Absalom, Davids son, gjorde uppror mot honom och drev sin egen far på flykt. Och när det här hände så tänkte Ziba, här är min chans. Mefiboset kan inte röra sig. Han kan inte kliva upp på en åsna. Han kan inte göra någonting. Liksom. Det är, han är bara där. Så han lämnade honom. Så gick han till David. För han visste att han fanns på flykt i skogen. Och trodde förmodligen att han skulle få tillbaks riket någon dag. Så kommer han liksom med gåvor och allting och säger, det här är för dig allting. Men hur är det med Mefiboset? Ja, han stannade i Jerusalem. Så han var trots allt inte tacksam för att du hade visat honom den här nåden. Och vet ni hur det är liksom, att när vi vandrar med Herren många gånger, liksom att vi vandrar så som vi tänker oss att vi ska liksom, med integritet inför Gud, och vi gör det rätta förhoppningsvis, och helt plötsligt så är det någon som förråder oss. Någon person, någon omständighet, någonting liksom. Någon ljuger om oss så att vi kommer i dålig dager. Och det var det som hände. Och det är precis det som händer oss troende liksom. Att vi ser hela tiden hur det uttalas lögner. Falska saker om Guds folk. Och nu hände det här. Och Gud tillät det. Och Gud tillåter det i våra liv ibland. Även då det har sitt ursprung från fienden. Men Gud säger, okej, jag ska låta det ske. Men jag ska också låta allting samverka till det bästa. För alla de som tror på hans namn och är kallade efter hans rådslut. I Romarbrevet 8:28. Och hör nu vad som händer tre kapitel längre fram. I andra Samuelsboken 19. Vers 24-30. Mefiboset, Sauls son, kom också ner för att möta honom. Han hade varken ansatt fötter eller skägg eller tvättat sina kläder från den dag kungen drog bort till den dag då han kom välbehållen tillbaka. Så det här var en sed, att när någon person, om det nu var en kung eller en ledare eller bara en vän eller släkting som av någon anledning och tvingades fly eller någonting hände. Alltså man, det var som att ha sorg. Och traditionen var att man klippte sig inte, man rakade sig inte, man klippte inte naglarna. Jag vet inte hur den där mannen såg ut, liksom som vilddjur. Men han kom. Och det var tecken på att han hade hela tiden sörjt David. Den man som hade visat honom så mycket nåd. Och gett honom exakt motsatsen till vad han och hans släkt förtjänade. Och dessutom har han blivit ljugen om man ljög om honom. Vers 25. När han kom till Jerusalem för att möta kungen, sade kungen till honom: varför följde du inte med mig, Mefiboset, i hans flykt undan Absalom? Han svarade: min herre konungen, min tjänare, bedrog mig. För din tjänare sade till honom: låt mig sadla min åsna, jag vill sätta mig på den och följa med konungen, min tjänare är ju halt. Han förtalade din tjänare hos min herre konungen. Min herre konungen är dock som Guds ängel. Så han gör därför vad som är gott i dina, ögon. Han hade sån tillit till Davids karaktär. Han sa: jag är inte ens rädd. Jag vet att du kommer att döma rättvist. Jag är inte rädd. Gör vad du finner bäst. Till hela min fars hus förtjänade inget annat än döden inför min herre konungen. Ändå lät du din tjänare, talar om sig själv, sitta bland dem som får äta vid ditt bord. Vilken rätt har jag då mer att vädja inför konungen? Kungen sa till honom: varför talar du mer om detta? Jag har sagt att du och Siba ska dela marken. Då sa de med Mefiboset, och lyssna noga nu till kungen: han får gärna ta allt sammans. När nu min herre konungen har kommit välbehållen hem. Han var inte ens intresserad av det här jordstycket och vad det kunde producera. Allt vad han hade fått i materiella ting. Han var inte ens intresserad. Han sa: det enda som är intressant, det är att kungen är tillbaks. Den kung som har visat mig nåd och barmhärtighet, han är tillbaks. Jag vill nu vara med honom. Jag äter fritt vid hans bord. Trots mina lama fötter. Är det inte fantastiskt att tänka i de termerna? Att vi också många gånger häktar upp oss på det materiella. Liksom, vad vi tänker alltid att vår lycka och vårt välbefinnande och även vår välsignelse, andligt talat, är kopplat till den materiella världen på något sätt. Att vi borde ha det här och det här och så vidare. Men han säger: det enda som är intressant är att kungen är tillbaks. Och vi kan säga samma sak, att det enda som är intressant, det är att Gud är bland oss. Hans närvaro. Och han som blåser bort skam. Nu fick han själv faktiskt ge nåd och barmhärtighet. Därför att David hade ju faktiskt lovat marken till Siba. För han sa, han trodde ju hans lögn, så han sa: okej, du kan ta alltihopa. Och här, egentligen så är det faktiskt så att Mefiboset ger nåd till David. Han säger: jag bryr mig inte. Om du har lovat honom det, du behöver inte gå tillbaks på ditt ord. Eller ta tillbaks ditt ord, säger man. Jag är bara intresserad av att du är här. Jag är bara intresserad av din närvaro. Han kan ha alltihopa. Och hur blåser man bort skam, som hans namn betyder? Genom att ge barmhärtighet, eller hur? Och det är exakt det som Gud gör. Liksom vi har skam på grund av fallet, men på grund av att vi har tagit emot nåden, så kan vi ge nåd. Vi kan ge barmhärtighet. Och det blåser bort den här skammen. Våra lama ben är inte längre vårt fokus. Och väldigt intressant, i andra krönikeboken kapitel 8 så berättas det återigen om Mefiboset. Nej. Var det 8-4 eller 4-8? Kommer du ihåg? 8-34, okej. 8-34. Nej, det finns bara 17 versar i det. Okej, jag tittar på det sen. Men där står det omnämnt. Låt mig bara ta en sekund här. Okej. Där står Mefiboset omnämnd igen. Men där kallas han någonting annat. Och han kallas där Meribal. Meribal. Och det betyder egentligen den som strider mot Baal. Och vet ni vem Baal är? Baal var den här avguden som Israel började att tillbe. Och vi vet att bakom varje avgud, bakom varje falsk religion, så finns det en demonisk verklighet. Och hur kunde Mefiboset, denne lame man, som inte ens förmådde att bruka jorden, som inte ens förmådde att gå eller att stå, hur kunde han förmå att strida mot Baal? Hur kan vi förmå att strida mot furstar och väldigheter i himlarymdarna, som det talas om i Efesierbrevets 6:e kapitel, den andliga striden som finns i atmosfären, demonerna, det som är fallet. Hur kan vi strida mot dem? Vi är lama i båda fötterna, eller i båda benen. Jo, därför att vi har lärt oss att ta emot nåd. Varför? Jo, därför att det är precis detta som gör att Satan måste fly. I Jakobs brev, 4:e kapitlet, 7:e versen, står det att stå emot djävulen så ska han fly mot er. Och ni vet hur vi tänker att stå emot djävulen, liksom läsa någon ramsa mot honom, du vet, så här, lära oss någonting så att han blir jätterädd. Lite vigvatten eller vad det nu är man kastar på. Jag vet inte vad de håller på med, alla de här exorcistgrejerna och allting. Ingenting. Det är fullbordat. Han är besegrad. Fienden är besegrad. Vi förhandlar inte med en besegrad fiende. Behöver inte. Allt vi behöver göra när han kommer emot oss, det är att säga, okej, jag må vara lam på båda fötterna. Jag må inte ha en förmåga att stå för mig själv eller i egen kraft. Jag har ingen förmåga att vandra i min naturliga kraft. Men jag kan kasta mig själv rakt långt på marken och tillbe honom som har gett mig nåd och insatt mig i det himmelska, så att jag äter vid det här bordet. Helt oförtjänt. Satan flyr från den typen av kristna som har lärt sig att blåsa bort sin skam genom att ge nåd och barmhärtighet. Jag tycker det är helt underbart. Och på det sättet så strider vi i den andliga striden. Det är vi som kan strida mot Baal. Vad förmådde han? Han förmådde inte sätta sig på någon häst eller ta något svärd och rida ut mot de här falska Baalsprofeterna. Han förmådde ingenting. Han bara kröp omkring där i palatset, kröp upp och åt vid Herrens bord, eller vid kungens bord. Och det här är verkligen fullbordat verk. Det här är verkligen en bild av oss. Det här är verkligen vad vi har fått av honom, eller hur? Helt fantastiskt. Jag är superöverväldigad av de här tankarna om Mefiboset. Ah, första krönikeboken 8:34. Okej. Okay. Okej. Okay. Herre, vi tackar dig just nu för de här tankarna. Vi tackar dig, Jesus, att vi har fått lyssna på någonting som du har gett oss, Jesus. Och herre, vi är verkligen som Mefiboset, oförmögna ovärdiga, men du har gjort oss värdiga på grund av ditt förbund. Förbundet, det eviga förbundet mellan Fadern och Sonen i Psaltaren 89. Därför är vi värdiga. Därför sitter vi vid ditt bord idag och äter som kungar, drottningar, prinsar och prinsessor. Av nåd har vi fått allt detta. Och kanske människor konspirerar mot oss, ljuger om vad vi är och vad vi har fått. Men vi får ge nåd. Det blåser bort skammen. Och vi är mycket kapabla att stå i den andliga striden, att vandra den väg som du har kallat oss att vandra på. Men när vi har det hårt, svårt, tufft, då får vi falla på våra ansikten inför dig och bara tacka och prisa, tillbe dig. Herre, välsigna de här tankarna rikligen för våra hjärtan i ditt namn. Amen.